There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej allihopa och välkomna till podden Resor med Vagabond. Vi har hållit på sedan början av året och vi har hunnit med drygt 20 avsnitt. Och idag har vi kommit till ämnet, ja vad ska man säga, att vandra. Kanske inte bara, men det kommer vara ett huvudtema idag. Och med mig som gäst så har jag Ulrika Norberg. Välkommen.
Tack så mycket.
Och jag vet att du är ju bland annat journalist, filmvetare, yogalärare, meditations- och andningscoach. Och du utbildar yogalärare och coachar människor i hälsa. Det är mycket som du har på ditt visitkort.
Ja, det har blivit det över åren.
Mångsysslare kan
man
säga.
Ja, nyfiken.
Jag tänkte vi skulle börja med att prata om ett begrepp som jag vet är dig kärt. Som du kallar för hikefulness. Alltså man ska kalla det för vandringsbenägenhet kanske. Eller om man skulle översätta det så. Mm. Kan du inte berätta lite grann om din känsla för det begreppet och vad det står för?
Ja, det står rätt så mycket för två saker för mig. Det ena är ju att naturen uppmanar oss att vara mer i närvaro, uppmanar oss till närvaro. Just bara att till exempel när man är ute och går på en okänd terräng så ställer det ju större krav med vart man sätter fötter och att läsa av vind och väder. Och så att det i sig hjälper oss till närvaro när vi hajkar. Och man kan också använda hikingen som ett sätt att bli mer närvarande. Till exempel att man uppmärksammar just hur man sätter fötterna, hur man står och går, hur man bär sin ryggsäck. Alltså bara jobba med att medvetandegöra kanske självklara aspekter.
Mm. Sen kan man väl säga, tänker jag själv också, att det är ju, man kan ju jogga också förvisso. Men att det är lättare att tänka när man vandrar än när man springer. Det är min erfarenhet.
Precis, man brukar ju säga att när man vandrar så hamnar man ju mer i ett friläge, alltså i medvetandet. Mm. Och det är ju det som på något sätt man arbetar sig med. Och det här är någonting som jag hjälper människor att återknyta till, för att det är ju någonting som vi många människor outsourcar idag.
Hur menar du outsourcar? Tänker du då på?
Ja, men till exempel att vi inte prioriterar återhämtning, uppmärksamhetsträningen går mera in i att vi liksom kapitaliserar på den hela tiden. Att vi liksom är i skärmarnas värld eller att vi har en agenda att följa eller att vi har liksom måsten och krav och hela den biten. Och då blir det liksom att våra sinnen inte blir använda på alla sätt. Mm. Så att ett väldigt bra sätt att jobba med mental återhämtning och även att träna upp sig mentalt är att kliva ut i naturen och börja liksom på något sätt på nyfödelse, en renässans för systemen. Och det är liksom hikefulness. Man använder sinnesträning och mental träning ute i skog och mark. Och sen så kan man liksom börja testa det här och liksom prestandan i dem helt enkelt. Så att jag jobbar ju också med att blir ju en själslig aspekt av det också, effekter av det absolut, det här med att bara uppmärksamma att stanna upp vid en fantastisk utsikt istället för att jag tar ett kort på det och så kliver jag vidare och så tittar jag på den där bilden när jag kommer hem istället, utan att försöka liksom på något sätt att stoppa in bilden i systemen och låta den få påverkan. Det är extremt hälsosamt.
Inte nödvändigtvis alltid ta upp mobilen och ta en bild.
Nej, vi gör det oftast.
Ja, vi gör ju det och sen glömmer vi bort att iaktta den här vyn. Ja. Kanske med våra sinnen istället.
Ja.
Sen tänker jag också att det kanske finns något väldigt avkopplande i det repetitiva i att gå. Eftersom det inte går så fort så blir det ju ändå liksom ganska mycket samma natur. Det går ju liksom, det blir en långsam förändring jämfört med till exempel att åka bil. Jag hörde något så spännande teori om det där, om att Förr i tiden var det lättare att tänka nya tankar, men idag i den moderna världen, den moderna människan har så fullt upp med att behandla, vår hjärna måste behandla alla stimuli som vi utsätts för. Mm. Så vi hinner aldrig tänka några nya tankar.
Nej, precis.
Nej, och det är precis, när jag har vandrat så har jag verkligen, en av de få gångerna kanske i livet som jag har lyckats tänka nya tankar. Mm. De har faktiskt ofta kommit när jag har vandrat.
Mm. Och det handlar ju mycket om att det blir glipor och det blir mycket glesare mellan tankeflödet, att liksom du tänker en tanke och så kan det bli lite mer pauser, och det är ju pauserna som nya tankar kan komma in. Mm. Och också det här händer ju mycket i våra andetag, att man tränar just andningen, man tränar muskulaturen, och det här med att man sätter en fot i taget framför den andra gör ju också att våra sinnen slipas mot varandra mycket mycket mer än att till exempel två av sinnena som används i överdos idag, vilket är synen och hörseln. Det är de två sinnena som vi använder så vansinnigt mycket. Mm. Vilket gör att de andra sinnena får liksom lida lite för det.
Ja, det tror jag verkligen är sant. När man tänker på vandring så tänker många kanske på extrema vandringar. När jag var i alla fall yngre, ungvuxen och tonåring, då tänkte jag att vandring, då måste man ju bära på 25 kilo packning och så sova i tält och all mat med sig. Mm. Och vandra Kungsleden, för det var så mina vänner pratade om, att det är så man vandrar i svenska fjällen. Men det måste ju inte vara så extremt, eller hur? Jag vet att du är lite förespråkare för lite enklare vandringar, mysvandringar tror jag.
Ja, precis. Ja. Och det hänger ju ihop med hikefulness-biten. Mm. Och det har ju kommit väldigt mycket av en egen upptäckt också av att ja, men man kan ju vandra på olika sätt. För att jag själv kommer ju från precis samma håll som du kommer.
Jag är från Västerås och du är från Eskilstuna.
Jag är från Eskilstuna, ja. Precis, och geografiskt också. Ja. Men för mig har det alltid varit så att ska man vandra så ska det alltid vara en sträcka man ska ta. Det ska alltid liksom på något sätt optimaliseras. Och det ska liksom, man ska ta större och större utmaningar. Det är lätt att man hamnar i det. Och att det ska liksom på något sätt bli en materialsport av det. Att man ska ha bättre grejer och det är bättre skor. Och man ska åka utanför Sverige och man ska ta Everest och liksom man börjar prata om det här. Men att man kan också faktiskt backa åt andra hållet.
Jag vet att hemma i Sörmland där du växte upp så vandrade väl du en hel del på Sörmlandsleden.
Ja, precis. Så Sörmlandsleden är lite, har blivit min backyard och är liksom fortfarande. Det är fantastiskt tillgängligt. Så att jag tror att för oss människor så kanske vi också måste börja sänka tröskeln lika mycket som vi höjer tröskeln. Så vi behöver båda typer av träning. Så att mysvandring är ju en fantastisk sån liten vandring man kan göra i vardagen. Mm. Man kan ta en lunchvandring, man kan göra mysvandring med någon man tycker om eller man vill prata och bearbeta saker istället för att sitta hemma i soffan och prata om någonting man behöver göra. Så det är bättre att komma ut. Man kan ta med sig fika eller man kan gå i sina vanliga kläder också.
Ta jobbmötet, ja. Vandrande jobbmöte.
Ja.
Ta med sig chefen och gå ut och ha löneförhandling runt sjön istället för att sitta i sammanträdesrummet.
Ja, exakt.
Jag tänkte vi kan ta det ett steg vidare, för att du är också inne på sådana tankar som nomadism. Alltså. Mm. Alltså, man brukar säga att människan var ju i grunden nomad. Många människorna på jorden var i grunden nomader fram till för kanske 13 000 år sedan när vi blev bofasta bönder. Mm, på vilket sätt det här nomadismen skulle du vilja återknyta till det idag i det moderna samhället? Vad kan man lära sig av de tankarna?
Alltså efter andra världskriget så hände det ju rätt så mycket i våran värld på flera olika sätt. Att vi började mobilisera oss till någon typ av global by. En idé om att vi liksom på något sätt skulle förena stater i en sorts fredsbevarande. Och ur det har det ju mynnat fram otroligt mycket. Till exempel nya tankar, gränsöverskridande branscher. Att liksom människor har förflyttat sig igen då, fast i modern tid. Och det här har ju inneburit att många har återknutit till den här liksom på något sätt nästan nedärvda genen som vi alla har av att vi alltid rörelse, vi alltid förflyttning, och det är när vi är i förflyttning som vi är på jakt efter någonting, om det är föda eller insikt eller förståelse eller upprättelse eller vad den kan vara.
Så att, Gud till och med.
Ja, precis.
Det finns ju påbjudet i flera religioner att man ska vandra sig till sig andlig upplysning.
Ja, och vi kunde se det på 1100-talet med pilgrimsvandringarnas liksom förekomst och sen senare, men efter andra världskriget så har vi ju sett det här i olika årtionden, till exempel att på 60-talet handlade det rätt så mycket om någon sorts att man gjorde uppror mot mot ja, gamla paradigmer på olika sätt. Och då blev det någon sorts andlig nomadism som framkom väldigt mycket där med att man liksom säger, men vänta nu, sitter bara andligheten i kyrkan eller vart kan den sitta i människan? Och då var det ju många filosofer som fick liksom mer gehör och folk reste sig och återigen gick de här pilgrimsvandringarna som en del. Man åkte till Indien, man liksom på något sätt bytte sin sfär, man testade gränserna liksom för själsligheten. Många lämnade ju även sina familjer och allting för att liksom på något sätt hitta sig själv, eller att man, det blev liksom, vi fick det så bra så vi kunde börja liksom titta på oss själva inom existentiella aspekter. Och sen fortsatte ju det här på 70-80-talet med tågluffande, och det har varit på 90-talet med ryggsäcksfolket liksom, att man söker efter någon sorts självbeständighet, att vem är jag bortom allt det här av kultur och social liksom på något sätt. Så att då började det också samtidigt hända saker och ting i teknologin, att vi fick en helt annan internet kom, vi fick helt plötsligt mobiltelefoner, vilket kunde göra att en ny typ av rörelse kunde uppstå. Då började man prata om digitala nomader, att liksom vi fick digitala hjälpmedel som kunde helt plötsligt göra att vi kunde vara mera transporterande av. Man kunde jobba var som helst.
Det är den där idén, man kan jobba var som helst. Ja. Precis, man kan, som vi som sitter på Internetstiftelsen nu i Stockholm och lånar deras poddstudio. Och här kan man sitta och jobba. Och det är lite grann den här idén. Liksom. Folk kommer hit, en annan dag går de någon annanstans. Mm. Och just nu coronatider kanske man inte reser utomlands. Men i en annan tid skulle de mycket väl kunna sitta någon annan stad i världen och jobba. Det spelar liksom ingen roll.
Nej.
Det är möjligt, så att säga. Jag tänkte på det här med alltså, att vandra, det kan ju också vara väldigt bra för kreativiteten. Alltså, vi var inne på det, att väcka nya tankar. Och det där är ju en tradition som går tillbaka till antiken. Jag vet att det här du tänkt på en del. Med Platon, Aristoteles och Sokrates som vandrade och tänkte, så att säga. Kierkegaard finns det också, lite nyare tid här.
Precis. Om man tittar tillbaka så är det ju många filosofer och konstnärer, uppfinnare som alltid har använt någon typ av skridande eller gång, eller man kliver ut i naturen och har det som sin. Jag menar, vi har bara vår egen Carl von Linné som var en väldigt, väldigt stark advokat för just naturen och att människan mår som bäst när den har en anknytning till naturen, och att naturen är också en läkande kraft när vi interagerar med den. Då är det nästan som att naturen är som en strömbrytare, att så fort vi kommer ut och andas frisk luft och rör på oss i naturen, så på något sätt så exploderar det upp i våra hjärna och vi får ny förnyelsebar energi. Och det kan man ju också forska på, vilket har gjorts enormt mycket just nu. Att man, till exempel i Japan har man Shinrin-yoku-traditionen av det här med skogsbadning, att det är på remiss nu för tiden. Man sitter till exempel i Tyskland har man också en ny liksom på något sätt, man kan få vandring på recept. Att även i Frankrike har man det nu för tiden, liksom att man börjar förstå den här länken av att vi tappar oftast bort oss själva och får högre mental osäkerhet och oskärpa när vi blir frånkopplade den liksom dimensionen som ger oss liv, nämligen där vi kan få syre. Så det är mycket mer än att få syre, men det är också det här med att interagera med saker och ting som inte är digitalt framställda, utan där du kan också förstå vad som är konkret och vad som är abstrakt. Därför att till exempel att när man vandrar, då tvingas man ju hela tiden att få kontakt med också sina abstrakta förmågor. Till exempel att bara kunna känna textur, kunna förstå liksom, aha, nu ändras molnen här. Det kommer att innebära att vädret förändras. Att det är någonting som man kan lära sig tack vare naturen, och tar man tillbaka den insikten in i sitt liv, ja, men då blir man inte riktigt lika ängslig och riktigt lika känslig heller. Känsligheten som man har handlar ju mer om en fin motorik snarare än att vara emotionellt känslig, att man kan jobba och se att liksom mina tankar och mina känslor kan vara resurser snarare än att de behöver hjälpa mig. Och sen är ju naturen också en så fantastisk slipsten, att man kan gå ut och testa sina tankar. Och det brukar jag göra rätt så mycket, att jag vandrar också med syfte. Till exempel att jag skriver ett manus eller sitter med en text eller när någonting som jag behöver bearbeta, bara, vänta, jag får inte riktigt till det här, då sätter jag på mig ryggsäcken och så går jag ut några mil och processar tanken liksom, på olika sätt, att testa den liksom, åt olika, tar jag med mig en skrivbok eller sätter mig ner och vad händer om, just det, så där kan det göra. Och ibland kan jag prata med träden. Kanske folk tycker att jag är lite knäpp, men ibland sitter jag och pratar högt för mig själv.
Du vet ju att du bor i stan.
Ja.
Vandrar du, tar du bussen ut eller bilen ut, eller vandrar du i stan också då? Om du ska ge ut så här lite plötsligt.
Ja, men jag brukar ta bussen faktiskt ut många gånger till Tyresta. Tycker jag.
Söder om Stockholm.
Ja, precis. Där ute i, det är ju en nationalpark som är helt fantastisk.
En urskog, va?
Ja, och en urskog. Där kan jag gå. Och sen ut i Nackareservatet. Det är ju rätt så behändigt i Stockholm. För du kan ju bara ta tunnelbanan till Björkhagen. Och sen så är du redan på Sörmlandsledens
precis.
Första etapp.
Från Stockholms innerstad bara några minuter så är du på Sörmlandsleden. Ja, det är sant. Och så där ser du ju faktiskt inte bara ut i Stockholm utan i stort sett hela Sverige.
Ja.
Jag menar, det finns ju landskapsleder i varje landskap i Sverige.
Ja.
Får vi inte glömma.
Och det är väldigt tillgängligt i verkligen. Sverige.
Ja, och vi, precis. Det är inte så privat avskuret. Så man, bara man kommer ner på kontinenten så kan det vara lite jobbigare med privat mark och så.
Mm.
Så det är vi privilegierade. Du har skrivit en bok om det här. Berätta om den, varför du skrev den boken.
Nomad, den läkande kraften i att vandra och bli ett med naturen, som den så fint fick heta. Jo, men jag kände att jag ville dela med mig av flera aspekter, hur man kan se på vandring och hur man kan närma sig vandring. Och i förhoppning av att alla människor kanske kan hitta sitt egna sätt att anknyta till vandring. Och se vilka vinster man kan få av det också i sitt liv. Både liksom mentalt, både fysiskt, liksom i sitt arbete, i sitt privatliv. Och sen peka på olika aspekter från mitt egna liv när vandringen har passat in som en enormt läkande kraft. Men också en mobiliserande kraft. Att jag har blivit så himla mycket starkare på så många olika sätt tack vare vandring. Så... Och jag vill också liksom slå ett slag för att i de här tiderna vi lever i nu, att allting är liksom osäkert och vi har en väldigt hög mental ohälsa, så är ju att bara komma ut och röra på sig en av de bästa sakerna man kan göra. Och sen att det är gratis.
Det är ju på något sätt det enklaste människa kan göra när det gäller rörelse. Det är ju att gå.
Ja. Och det är världens bästa träningsplats, brukar jag säga. Så att, jag tror att skog och mark är ju våra nya kyrka på något sätt. Dels liksom för att hitta mening och hitta anknytning till oss själva och andra människor. För att jag brukar oftast tänka det att så som man är och blir automatiskt på leden, att man hejar nästan på alla som kommer och helt plötsligt kanske man slår följe med någon och då börjar man prata och man kan liksom prata om de djupaste grejerna i ens liv och sen träffar man aldrig den här människan mer. Medan som jag skulle göra det här på Södermalm eller Östermalm i Stockholm och börja snacka med folk, det är inte lika liksom på något sätt accepterat socialt sett.
Så är det ju. Verkligen, och det är lite grann samma effekt som kanske när man möts på ett långdistanståg eller ett nattåg eller någonstans.
Exakt.
Där man vet att man kommer inte träffas igen, då blir man lite snäppet mer öppenhjärtig kanske man kan säga.
Ja, det är som en bikt nästan.
En bikt, ja, precis. Ja. Ja, så kan det faktiskt vara. Jag tänkte, jag vet att för några år sedan så var det lite kris i din familj. Din man blev väldigt sjuk för 12 år sedan, om jag fattat rätt. Och det var ju fara och färde för att han skulle överleva. Men han gjorde ju det, som tur är. Och lever fortfarande och så. Men det här har påverkat dig ganska mycket när det gäller liksom, med din hälsa och dina tankar om vandring och nomadism och sådär. Får berätta om det.
Ja, för 12 år sedan så stod vi i ett litet skarpt läge där min man, det uppdagades att han hade en rätt så allvarlig leversjukdom. Där han höll på att omkomma. Men sen så hittade de ju vad felet var. Och sen för 2 år sedan så fick han en ny lever som slutstation på hela den balletten. Och det har ju varit liksom 12 år av upp och ner och bak och fram och hit och dit. Och svävande mellan liv och död. Och lära sig att hantera det med 2 små barn och jobb och allting är ju inte alltid enkelt. Så för mig så blev vandringen ett sätt att liksom på något sätt få fatt i mina resurser på något sätt. Att dels få en distans, en fristad, en plats dit jag också, jag drog ut mina barn liksom, och gick. Och där fick vi sånt himla bra tillfälle utan inblandning av massa vardagsbestyr. Kunde vi få prata om allting och jag kunde liksom... Det är inte alltid så lätt att liksom bara som förälder, bara hur känner du nu lilla vän? Utan barn fungerar inte på det sättet, utan det är mera på något sätt när de är i ett friläge, då kan de börja prata om saker och ting.
Precis.
Så det blev ett jättebra sätt att bearbeta alla känslor och jag brukar säga att ingenting ont har, alltså allt ont har oftast någonting gott med sig. Och det positiva har ju varit det att mina barn har blivit väldigt duktiga på att prata om känslor. Det är ju någon sån här utbildning som man inte ens kan få som vuxen. De är ju duktiga på att bara, det där är ilska och det där är det. De kan identifiera alla de här olika lägena och de har en tolerans gentemot sig själva och de är väldigt grundade. Och de har också sett det här med vad som händer på sjukhus och att det är någon som är sjuk och vad det innebär, och det blir som en tacksamhet också för det livet man har. Men visst har det varit utmanande, absolut, men för mig har det blivit så att jag hade min yoga och meditation och min träning, men jag kände helt plötsligt att nej, jag behöver någonting mer, och då blev det naturligt för mig att återknyta till naturen. Men just att vandringen, jag återupptäckte vandringen igen på ett nytt sätt. Och det var väl, innan hade ju vandring varit mera ett utforskande och att jag ville gärna pricka av saker och ting på lista. Jag vandrade väl, det där skulle jag vilja göra, och nu vill jag åka till den kontinenten och bestiga det berget, för ett berg älskar jag älskar berg och skog, och utmana mig själv. Och varje gång man utmanar sig själv så upptäcker man också nya resurser. Men så backade jag bandet under tiden av de här svårigheterna och tänkte så här, men jag kanske kan utforska nya aspekter av vandringen, till exempel att gå långsammare, gå annorlunda sträckor, kortare närmiljö. Jag började utforska till exempel så här litterära vandringar, för jag älskar ju böcker och gå och lyssna liksom på...
Menar du då att gå och lyssna på ljudbok? Eller vad tycker du på?
Nej, utan jag hittade några författare faktiskt som gjorde liksom vandringar i en miljö till exempel, som de beskriver i sina böcker. Liksom. Och det upptäckte jag, det är ju helt fantastiskt att få gå i miljön av de här karaktärerna och där de här utspelar sig, gav mig jättemycket rent kreativitetsmässigt.
Så först läsa boken och bli inspirerad, få en miljö, en plats, och så gå i typ författarens fotspår.
Ja, och så, precis, fotspår. Exakt, karaktärernas fotspår, och så berätta författaren om liksom varför den här platsen har varit så tongivande för själva berättelsen och böckerna och så. Och sen har jag också utforskat botaniska vandringar. Att man går med botaniker som lär en om fauna och floristik, och man får liksom smaka på vad naturen har att ge. Och det är också så otroligt intressant, för att helt plötsligt så glömmer man bort att man har gått 1,5 mil, utan man är så himla fokuserad på de här små svamparna eller sporerna eller titta på orkidéerna, liksom att på något sätt så lockas man in i rörelse. Och det har ju varit, och jag har ju gått marinvandringar, och där fick jag ju för en gångs skull in min dotter då, för hon älskar helt plötsligt, hon insåg att hon älskar marinbiologi, älskar allting som har att göra med havet. Och annars när jag säger nu ska vi gå ut och vandra, så bara, gud vad tråkigt det var. Men när det blev ett syfte och ett mål som var annat än själva vandringen, då fick jag med henne.
Men hur går man i marinvandring? Marinbiologisk
vi gjorde det faktiskt i Sydafrika förra året. Så gick vi med en marinbiolog, så gick vi i 1,5 mil längs liksom en kustremsa där han beskrev då det marina livet och varför det ser ut på det sättet. Och man lär sig otroligt mycket, inte bara om sig själv men också liksom om sin värld. Så det blir som en rumslig vandring också i kunskapen om världen och hur världen funkar och i samspelet naturen. Och det här var ju ett initiativ då för just att lära sig mer om klimatet och klimatförändringar och...
Kunskapsvandringar helt enkelt.
Precis.
Ja, med hjälp av en guide, kunnig guide då,
ja,
som man anlitar.
Exakt.
Går i en grupp kanske i vissa fall.
Det är, och det här märker man ju, är ju på uppgång jättemycket. Och det var så himla intressant för att för 3 år sedan så tog jag ju del av en stor studie som man gjorde i Sverige på vart helst svenskar semestrar. Och jag skulle skriva en artikel om det och så såg jag ju liksom väldigt tydligt att var fjärde svensk då, 2016 var det här, väljer att vandra och gärna vandra i Sverige. Mm. Jag bara, wow, det har liksom ökat extremt mycket. Och jag är så nyfiken nu på vad den nya studien ska säga om 2020. För många ju... tror ju att det har ökat, alltså ja. Lavinartat.
Det har ju kommit rapporter från fjällstugorna, vandringsstugorna i Jämtland och också i viss mån i Lappland. Om att det varit fullbokat i sommar, som liksom på Kebnekaise uppe i Lappland. Mm. Också har fått rapporter från såna här affärer som säljer tält och sovsäckar och liknande, att det varit rensopat på hyllorna ett tag i somras. Så att det är väl ett tecken på att det kommer nog ha ökat när vi tittar på statistiken för i år.
Ja, precis. Så det blev ju säkert mycket för att många gjorde en hemester och man kunde inte åka.
Det var ju det ett största skälet. Och att man gärna inte vill vara kanske i tät miljö med mycket människor utan i naturen när det är glest. Mm. Så det är blandningen var där. De där sakerna.
Ja, och jag tror att det är också det här med att nya generationer har upptäckt vandring. Mm. Alltså människor som inte tidigare har kanske förstått tjusningen av det, nu blev liksom lite tvingade till det på något sätt att utforska det här. Och det har ju liksom som sagt varit en trend för inbitna, men nu har det liksom blivit mer en... Ja, en större liksom nyfikenhet kring det här, både för yngre och barnfamiljer, och att man har förstått att beroende på vart man åker i Sverige och Skandinavien eller Europa så kan man få ut olika saker. Till exempel att vissa terränger är mera kanske bättre för äldre personer, där det inte är liksom låglandskapet till exempel bättre om man är äldre, och för barnfamiljer där det inte är så tuffa, utan det kan, du kan gå långt men det är inte så kuperat till exempel. Och för många ungdomar som gillar och kanske allt, vi har ju sett som hike dating till exempel har ju ökat jättemycket 2020.
Det
hike dating.
Finns det till och med en egen app för det?
Ja, precis. Alltså. Det har kommit ut flera faktiskt appar under 2020 där du kan göra en profil då helt enkelt och skriva så här, jag ska gå i Tiveden i helgen eller någon.
Alltså en sorts Tinder hike.
Ja, exakt. Och jag tycker det är lite så spännande. Men sen så finns det ju också en lite appar där det gäller vänskap, att man kan hitta, alltså vandringsvänskap, alltså för människor som inte som är intresserade av samma saker. Det är ju jätteintressant tycker jag.
Jättespännande. Jag tänkte att vi skulle också komma in på lite konkreta vandringar. Man kan gå börja vandra vid i stort sett utanför sin egen ytterdörr, men man kan också bege sig till speciellt kanske vackra platser i Sverige och i resten av världen. Och du har ju vandrat en hel del. När du var ung bodde du ett tag i USA och vandrade mycket, lärde dig det här med hiking-kulturen. Och jag vet också att du har varit tillsammans då med din familj sen din man fick en ny lever och gjort en rundresa. Du var inne på Sydafrika, du fortsatte ju till Nya Zeeland, Australien och även Thailand. Men jag tänkte att du skulle kanske lista några av dina finaste vandringar. Jag tänkte att det vill nog lyssnarna ha.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ska vi börja med Nya Zeeland kanske?
Ja, det kan vi göra. Där finns det ju en fantastisk vandringsstrapats som heter Tongariro Alpine Crossing. Den ligger på Nordön. Och för alla som är lite filmintresserade och har sett Sagan om ringen så är det där Mordor inspelades, alltså Sauron, och där då lilla Frodo slängde ner ringen. Så går man igenom, alltså ett lavalandskap kan man säga, och själva vandringen är på dryga 2,7 mil ungefär om man går från början till stopp. Och då går man igenom 4 aktiva vulkaner. Du har 3 stycken fantastiska Emerald Lakes som det heter då, eller som det ser ut som turkosa små juvelsjöar högst uppe på en röd krater. Och det här är ju då en makalös vandring om man får till det. Det är inte helt enkelt, så man får kolla det förväg, därför att det kan ju vara seismologiska rörelser, så man får hela tiden kolla så att man inte ger sig ut om seismologerna säger att nu är aktivitet i vulkanen och det är inte så bra. Då stänger de ju av det.
Mm.
Och också om det är för mycket regn och så, för då kan lavan börja röra på sig. Men är det en bra dag så är det fantastiskt.
Jag vet att i Nya Zeeland så måste man på många vandringsledare också boka, så att säga, boka en slottid, om man ska kalla det för. Det är inte bara att ge sig ut och vandra som i svenska fjällan.
Precis, men inte här.
Här måste du inte det.
Nej, okay, utan de har i början då, att man kommer ut på morgonen, så har de alltid rangers liksom på morgonen som säger att ja, okej, men det är fritt fram, det går jättebra.
Ja, plats då.
Precis. Och det som är häftigt med det är att i början är det som att gå precis på typ på Sörmlandsleden, så kommer du högre och högre upp liksom mot de här vulkanerna och går i lavalandskap. Och sen så när du går ner från här så är det ju regnskog, så du går ju igenom, jag tror, 6 olika typer av vegetation. Och det är helt otroligt vackert. Det är en av de absolut mest fantastiska vandringar jag har gjort. Så det rekommenderar jag väldigt, väldigt, väldigt mycket.
En Sagan om ringen eller Mordorvandring,
ja,
kan jag kalla den för dem.
Precis. Sen finns det ju på Sydön.
Ja, okej, vi håller oss kvar på Nya
Jag vill
Zeeland.
Bara nämna en sak till på Sydön. Att på Sydön på Nya Zeeland har du ju de mest kända vandringarna då, som heter Kepler eller Milford Sound. Och det är ju längst ner i Fjordland, så båda de två måste man ju boka rätt långt i förväg.
Där gäller den regeln, ja.
Precis, men sen så finns det ju på otroligt många andra leder. Du kan till exempel gå isklättring, du kan vandra i regnskog, du kan vandra i den skogen högst uppe på Sydön som har de absolut största träden i hela världen. Och jag tror att det största trädet som finns där, det är ju liksom Maurisarnas moder som den heter. Och det måste vara 6 personer som står och kramar trädet
för att nå
runt det.
Otroligt.
Ja, och det är ju liksom helt maxat.
Det låter häftigt. Vi får röra oss vidare i världen, och så tänker jag att vi ska ta oss till USA. Och där tror jag att du har många tips, men om vi skulle försöka hålla oss kanske till ditt bästa USA-tips när det kommer till vandring, vad skulle du då välja?
Då skulle jag nog välja runt Grand Canyon om man har... För där finns det så mycket att utforska. Du kan ju liksom både vandra vid Colorado River, alltså längst ner vid flodbäddarna. Men du kan också jobba upp dig på The Rims. Och man har ju till exempel mycket berg och berglandskap i hela Utah, Nevada, Arizona. Hela det området är ju fullt, så att... Och som svensk är det ju lite intressant, för att det är så otroligt väsensskilt från det man har här i Skandinavien. Så det är ju väldigt, väldigt spännande.
Det är väldigt speciell natur.
Det är väldigt speciell.
Röda bergen och förkastningsbrickorna.
Och där går man ju en geologisk vandring, för det är ju flera miljoner år av erodering och evolution liksom rent bergmässigt. Och sen har du alla indianer och indianstammar och hela det.
Precis. Vad skulle du välja för startpunkt för den här vandringen då? Det finns väl flera, kan jag tänka mig, men vad skulle du välja?
Ja, jag skulle ju absolut, tycker man om Red Rock så ska man åka till ett ställe som heter Sedona i Arizona. Där finns det ju en fantastiskt välorganiserad liksom vandringskultur, och det är väldigt tillgängligt, och det är inte jättelångt från Phoenix liksom, om man nu skulle åka det.
Det är lite söder om Grand Canyon.
Precis. Så det skulle jag välja. För där är ju de här Red Rocks som man kan liksom gå och titta i, så här turbiner, och det är otroligt häftiga formationer. Och Annars uppemot Flagstaff finns det också rätt så mycket häftiga vandringar, för där har du ju väldigt hög peak som heter Mount Humphrey som du kan gå upp för, som här ligger på 12 000 feet. Och sen har du ju ett ställe som heter Havasupai som är liksom Grand Canyon, där du verkligen också går med indianerna, Havasupai-indianerna, och bor med dem där nere.
Häftigt, jag kan ge ett bonustips här. Just i Flagstaff som då ligger i Arizona nära Grand Canyon, så kan man faktiskt ta direkttåg från Chicago hela vägen.
Jaha.
Det har jag gjort.
Vad häftigt.
Det var vi i Flagstaff. Ett nattåg med restaurangvagn, utkiksvagn och sköna sängar. Väldigt bekvämt sätt att resa. Även om det inte är det allra billigaste, det är förmodligen billigare att flyga tyvärr. Men det är ett väldigt häftigt sätt.
Ah.
Från Chicago. Hela vägen.
Ja.
Och sen i Flagstaff, och så kan man då i en liten ort bredvid Flagstaff som heter Williams.
Just
där var det,
det
faktiskt ett tåg hela vägen upp till Grand Canyons
kant.
Mm. Grand Canyon Railway.
Mm.
Bara ett par timmar som man uppe där.
Mm.
Ja, häftigt. USA. Men om vi hoppar tillbaka österut då.
Mm.
Du vet ju att Bhutan, det buddhistiska kungariket i Himalaya, ligger det varmt om hjärtat.
Ja, av flera anledningar. Mm. Då, dels som vandrare är det ju lite om... Ja, ett magiskt ställe att få bestiga väldigt höga berg som ligger på 4-5 tusen meter, upp mot 6 tusen om man skulle liksom vilja gå på höjdmeter. Men sen är ju Bhutan i sig en väldigt spännande, ett väldigt spännande land, eftersom de mäter ju liksom framgång av landet inte i bruttonationalprodukter utan i lycka.
Men just det, det är ganska omskrivet som bruttonationallycka.
Precis, så att de har ju ingen direkt liksom... De har inga trafikljus i landet till exempel, utan de har ju en intersection, alltså en fyrvägskorsning där en liten polis som står liksom varje dag. Det är liksom så.
Det är en liten stad, så, ett litet land helt enkelt.
Ja,
men högt upp.
Men väldigt högt upp, precis. Mm. Och väldigt stor andlig. Så där finns det ju mycket så pilgrimsvandringar man gör då. Då går man ju mycket med munkar och... Det mest kända är väl Tiger's Nest som man kan gå till då, som ligger utanför huvudstaden som heter Timpu. Och där går man ju 4-5 mil ungefär är det väl upp till Tiger's Nest. Och det är ju bara upp. Så där får man ju, ja, det får man absolut inte vara höjdrädd kan jag säga.
Nej, okej, det är branta.
Det är väldigt, väldigt brant. Och det finns inte så heller så jättemycket att hålla sig i, om man säger så.
Där kanske jag faller bort just från den vandringen. Men jag skulle nog gå en annan vandring.
Ja.
Jag har ju själv vandrat i Nepal i Himalaya.
Ja.
Men utan att behöva bli, vad ska man säga, konfrontera med en höjdrädsla. För att det finns ganska sköna, enkla vandringar att gå där.
Mm.
Det gör det säkert i Bhutan också.
Ja, gud ja.
Förutom den här. Men vi hoppar till Nepal då.
Ja.
Det är ju liksom, det är verkligen ett kungarike när det gäller vandring, om man säga. Mount Everest står du inne på förut. Själv har jag gått runt Annapurna. Förlåt, jag har bara gått framför Annapurna en veckolång runda.
Mm.
Väldigt fint.
Mm. Jag har gått Annapurna.
Runt Annapurna säkert. Ja. Det kommer ihåg, det drömde jag om lite grann. Jag läste om det där. Det tog 3-4 veckor, va?
Ja.
Mm.
Det var det jobbigaste jag har gjort.
Ja.
Det var väldigt jobbigt för att vi hade såna extrema väderväxlingar. Själva vandringen i sig tyckte jag inte var så svår, men det var väderväxlingarna som jag tyckte var...
Man skulle upp på höga pass med snö och så, ja.
Ja, precis. Så att, och vi var där mot vårkanten och då började ju snön smälta, så att det blev väldigt mycket det här med att man var så osäker på hur man skulle sätta fötterna, för att helt plötsligt så gled ju underlaget under fötterna och det var väldigt obehagligt. Ja.
Då kan jag ju kontra dem med att om man vill vara där och se det här vackra berget och Fishtail Peak, den andra berget där, som har ett nepalesiskt namn också, så kan man ju göra en enklare vandring och vandra från Pokhara, staden, och upp till Gorepani heter det, va? Och sen tillbaka igen i en cirkel på 5-6 dagar kan man säga. Och då behöver man aldrig gå i snö, för man är på lägre höjd.
Precis. Och jag menar, Nepal är så fantastiskt att vandra i.
Ja.
Alltså, människorna är ju underbara.
Ja.
Och är man så till exempel att man skulle vilja ha bärare och så kan man ju alltid hyra bärare.
Mm.
Det är ju väldigt enkelt.
Och samtidigt, den rutten jag gick i alla fall, så behöver man ju egentligen inte bära med sig någonting annat än sina lite kläder. För att det finns ju mat och te och allting att köpa längs vägen i små tehus och lodger.
Ja.
Så det finns. Vi håller oss kvar i Asien och förflyttar oss till Thailand. Mm. Var har du vandrat i Thailand?
Jag har vandrat en hel del där uppe faktiskt. Mm. Och i norra Thailand finns det ju... Thailand ska jag säga är ju ett land som många räknar bort. Eftersom man oftast åker söderut i Thailand och vill gärna åka ut vid öarna. Och vilket jag tycker är lite tråkigt. Därför att i norra Thailand uppe mot Chiang Rai och Chiang Mai. Där uppe finns det fantastiska vandringsleder. Det enda man ska tänka på där då, det är att det inte är kallt. Alltså det är ju väldigt varmt, så det är tropiska vandringar. Så att, men det är väldigt spännande, för du får träffa de här bergsfolken då. Bo och leva med dem. Och man kan väl lära sig att laga mat. Och de är otroligt gästvänliga. Väldigt spännande. Finns ju till och med regnskogar där som inte finns någon annanstans i hela världen. Och man får heller inte vara rädd för ormar, för det finns en hel del ormar där uppe. Men Thailand kan jag faktiskt väldigt, väldigt varmt rekommendera om man gillar att vandra. Väldigt enkelt att ta sig fram, väldigt, väldigt häftigt landskap. Och det finns en som heter Mutang-provinsen som är som en triangel, det gamla opiumbältet.
Just det.
Där man, alltså jag har aldrig i hela mitt liv sett så vackra dalar som det är där. För när valmon blommar i dalarna, då är dalarna helt röda. Och sen så är det liksom mer som de odlar curryplanter, så är det gult. Och sen så har du liksom regnskogen är grönt, och så kommer bergen som är bruna, så toppen är vit. Så att du har liksom som en färgkavalkad som inte finns på den här planeten. I alla fall inte som jag har sett.
Wow. Nu säger curryplantor, då tänker jag på de här curry leaves.
Ja, som man är, exakt.
Icke att förväxla med den kryddblandningen vi kallar curry.
Precis.
Kanske många tror att det finns någon växt där det växer en sån här currypulver, men det finns inte.
Nej.
Det är något annat. Det är bara samma namn.
Mm.
Smakar inte som curry kryddblandningen heller.
Nej.
Så är det sagt. Spännande. Norra Thailand alltså.
Ja.
Vi förflyttar oss till en världsdel till innan vi återvänder till Europa. Då tänkte jag på Sydamerika.
Mm.
Där finns det väl många ställen man kan vandra. Men jag vet att du är förtjust i Peru.
Ja.
Varför det? Och var har du vandrat?
Ja, jag och min man vandrade i Machu Picchu. Min man studerade på KTH och var civilingenjör. Och när han blev civilingenjörsstudent så blev han uttagen till något som heter Skanska 21. Och det var så här 21 lovande civilingenjörer som skulle jobba på ett Skanska-projekt. Och då så byggde de upp i Anderna en tunnel för lokalbefolkningen för att få nytt grundvatten. Under den tiden så åkte jag och hälsade på honom, och så var vi där ett par månader och reste runt i Peru. Varav vi hade alltid haft en dröm i vår relation att åka till Machu Picchu.
Så vi gjorde en dröm för många, tror jag.
Ja, och det är en väldigt fantastisk vandring på många sätt. Sen måste man ju också säga att Sydamerika är inte helt enkelt, för det är inte helt säkert och så. Så Cusco, som är staden där man utgår ifrån för att gå mot Machu Picchu, är ju en gammal inka-stad. Och där har det ju liksom många inka-indianer och många shamaner, och det finns en väldigt stort liksom andlig närvaro där. Så att det ser ut lite grann som Antwerpen också, för att det finns en enorm diamanthandel och guldhandel. Så att det är lite spännande när man är i Cusco, för man träffar alla möjliga olika typer av människor. Människor som är där för att vandra, människor är där för andliga syften, människor som är där rent liksom kulturellt och geografiskt, för det finns en otrolig fauna och floristik. Du träffar liksom många celebra människor som liksom på något sätt vill ha hört att Cusco ska vara väldigt läkande och föryngrande, och vi träffade ett flertal och såg massa Hollywood-kändisar där som... Om man, det sägs att man där i 2 veckor så räknas det bort 6 år av din ålder liksom på huden.
Jag förstår, det är lite föryngrande.
Ja, precis. Men vi gjorde hela Machu Picchu. Den kan man ju välja då om man vill. Man kan ju åka tåg liksom fram och tillbaka från Cusco till Machu Picchu bara. Så kan man åka upp liksom en buss och kolla på templet då, Machu Picchu, som är gamla Inka-templet, som egentligen mot alla odds bara står på liksom en stor kliff eller bergavsats. Och egentligen tycker man att den borde ramla ner, men den har inte gjort det på många hundratals år. Men vi tog 5 dagars vandringen då, som vi vandrade. Så att Den högsta punkten är 4600 meter.
Det är ganska ansenlig höjd.
Precis, så man kommer då till, om man gör 5 dagar så är man där tredje dagen. Och sen så fjärde dagen handlar väldigt mycket om att behålla sig på runt 4000 meters höjd. Och sen så ska man ner. Och sen dag 5 så växer man då jättetidigt, ungefär klockan 5 på morgonen. För att man vill gärna liksom ta den här första milen då innan man kommer till Machu Picchu. För man vill se den i soluppgången.
Jag förstår. En mäktig syn.
Ja,
titta ner på den.
Precis. Neråt, ja. Så man går ju egentligen 2 timmar först innan solen går upp vid 7, ja, i helt mörker. Och det enda man har det är eldflugor runt omkring sig. Så man går liksom som i en karavan liksom framför varandra. Och man vet inte riktigt vart man sätter fötterna. Och man vet ju att det är lite pantrar och tigrar, ja, inte, men det är pantrar där. Men sen, ja, när man ser den här fantastiska templet, så är man ju där sen hela dagen, och det var helt fantastiskt.
Magiskt låter det. Vi återvänder till Europa, tänkte jag, och Dolomiterna, ja, i italienska Alperna,
ja,
östra delen av italienska bergen, så har du vandrat en hel del.
Mm.
Nära glaciären Marmolada.
Mm. Och det är ju faktiskt omslaget på min bok.
Ja,
den är
det.
Ju där.
Så är det. Jag kan intyga, jag har inte vandrat på glaciär, men jag har sett den från Val Gardena och från passet nära Val Gardena. Det är ju väldigt vackert.
Mm.
Där. Och det är speciella berg. Mm. De här kalkstens, nästan som raukar på Gotland.
Ja.
Det har blivit kvar när annat har fallit bort.
Precis, och det har ju varit havsbotten en gång. Mm. Den har ju klivit upp från havsbotten. Och det är ju massa snäckskal i bergen, vilket är därför de är så här rosa, gråskimrande.
Just det.
Det är därför den heter Marmolada. För att Marmolada, om jag inte missminner mig, på italienska betyder någonting att det skimrar eller det gnistrar. Liksom att det är därför det här berget heter Marmolada. För att det är ju så majestätiskt och att det ser ju ut så här grå, rosa skimmer. Precis som pärlemor.
Mm.
Så det är ju pärlemor i.
Men man vandrar i Dolomiterna. Jag har vandrat i Dolomiterna och skrivit om det i Vagabond, och då vandrade vi utifrån Val Gardena-dalen. Mm. Val Gardena är ju en dal. Men vi vandrade inte så mycket från stuga till stuga, gjorde vi det en dag, men annars återvänder vi till dalen varje kväll. Mm. Och det är väl så många vandringsturister gör där, man har en bas.
Mm, det gjorde vi också.
Dagsturer, ja.
Det gjorde vi också. Mm. De flesta gör det.
Mm. Även om det går. Det finns ju sådana här refugios och hytte, ja, som är på bergen. Så, ja, man kan gå från hytte till hytte.
Vi valde faktiskt att bo på en plats och sen köra dagsturer. Mm. För det är väldigt, väldigt enkelt, ska jag säga. För att man kan ju ta de här kabinbanorna upp.
Ja, just det.
Då.
Så man får lite höjd på en gång.
Och man kommer upp, precis. Ja. Och sen kan man liksom ta längre sträckor på toppen.
Mm.
Vilket är fantastiskt.
Samma sak när man ska ner, så man slipper det där känsjobbet för knäna. Speciellt för sådana som mig som är 50 plus och börjar få lite ont i knäna. Det är skönt att slippa. Gå ner för det.
Mm.
Jag tror det är skönt för alla att slippa gå ner för. Det är inget skönt att gå ner för. Hellre upp först, ska jag säga.
Ja, många tycker det. Jag gillar ju att gå ner för.
Du gillar att gå ner
för. Ja, för det finns ju tekniker där man kan gå zigzag liksom så. Ah, så ja, blir det inte riktigt lika mycket belastning på leden. Och sen så finns det ju många. Det är många som tänker på det nu för tiden hos vandringsguider. Till exempel, jag har en god vän till mig som heter Johannes som är guide uppe i Östersund. Han pratar väldigt mycket om det där med att man, när man får människor i olika åldrar i en grupp. Till exempel att du kanske har någon som är 20 och så har du någon som är 65. Så måste man ju tänka på vilken väg man tar upp och vilken väg man tar ner. För att liksom båda ska få utmaning. Så tar du liksom till exempel lite mer flackare ner för berget, ja, då kan de som är lite mer unga kanske springa zigzag ner, och de äldre kan ha sina stavar och gå zigzag ner, då blir det mindre belastning för knän. Så det är sådana där saker som händer, som man märker att det börjar liksom hända med, att man börjar tänka på vandring utifrån flera aspekter. Det ska inte bara vara att man ska ta ett berg och man ska ta en etapp, utan också att man ska komma helskinnad, man ska få en upplevelse av någonting, man får lära sig någonting om omgivningen och kulturen. Och så att det här med vandring har blivit liksom en mycket, mycket större aspekt också, att ge tillbaka till platsen som du är på genom att lära dig mer om det. Och det var också någonting jag saknade i många vandringsböcker, någonting som jag ville lyfta fram. det här med att man är ju en besökare i naturen, liksom att man plockar upp efter sig själv och man försöker tänka liksom så organiskt och dynamiskt som möjligt, men också att man kan vara en resurs för naturen i sig genom att vara där och titta på den och beundras av det vackra, och på något sätt att då ökar en respekt, och ökar en respekt för naturen så ökar en respekt för en själv.
Och sprida budskapet till andra som,
precis,
du, som du gör, kan man säga också. Eller hur?
Exakt.
Ska vi återvända då till Sverige helt enkelt, där vi egentligen började. För att icke att förglömma, häftiga vandringar i Nya Zeeland till Mordors klippa och i Bhutan och Nepal och så vidare och Peru. Men i Sverige kan man ju vandra jättemycket också. Vad är dina favoritvandringar i Sverige? Förutom Sörmlandsleden då, som är din hemmaled.
Ja, i boken så skriver jag faktiskt att Sverige är mitt favoritvandringsland. Mm. Och det är av tre olika anledningar. Det första är ju att vi har allemansrätten. Det är ju på något sätt att det indikerar att det finns en frihet och en tillgänglighet och en väldigt stor generositet mellan oss som är outtalad men som finns liksom. Det tycker jag är fantastiskt. Nummer två är ju att vi har en sån variation i vårt land. Eftersom det är så ett långt land så finns det liksom både att du går upp i the Arctic liksom på något sätt, att du går väldigt, väldigt nära toppen av våran liksom planet. Till ända längst ner i Skåne där det är liksom vita sandstränder och du kan gå kustnära. Så att du har sån dignitet på variation i vårt land. Mm. Vi har fantastiska pilgrimsvandringar. Vi har en ofantligt vacker skog. Så att jag älskar ju till exempel Västarvet. Det är också ett sånt där plats som inte så många har vet om. Men som är Dalsland och Västergötland. Mm. Så toppen där så har du ju Västarvets pilgrimsled. Så det finns en stad där som heter Lödöse. Och Lödöse var en av Sveriges största städer once upon a time.
Just det.
Och där finns det då ett historiskt museum om just pilgrimsvandringar i hela världen. Som man måste bara besöka.
Och vad pilgrimsmålet där då? När man gick där?
Ja, det var ju heliga Birgitta gick hela den vägen då. Vadstena hela vägen upp då till Lödöse, så har du en fantastisk pilgrimsled som man vill gå. Så Dalsland och Västergötland är ju lite trollskt, för vissa delar av Ronja Rövardotter spelades in i det området. Det spelades in där och så upp i Åre bland annat i den här Rimforsen till exempel. Så har man sett liksom Ronja Rövardotter och alla de här små rumpnissar och allting sånt där, så är det väldigt mycket Västarvet. Det är häftig skog alltså. Mm. Riktigt häftig. Jag älskar Västarvet. Det är en jättemysigt. Och sen så till exempel så här social vandring med olika generationer är jättehärligt kring till exempel Göta kanal. Där finns det en fantastisk vandringsled. Du har också Bohusleden i Bohuslän som är underbar, där du går liksom över öarna. Så det blir som en övandring där du kan liksom ta
färger emellan.
Ja, det är helt fantastiskt. Mm. Så du går liksom 2 mil och så åker du till en ö, så kan du bo på ett litet vandrarhem där, en liten fjällstation, eller det blir som en vandringsstation. Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Och så min favorit börjar på Koster. Och så går man liksom, åker man till olika små öar. Så kan man liksom gå kanske 1,5 mil på varje ö och uppleva det. Och det är ju magiskt. Och framförallt att göra det tidig vår eller precis vid hösten.
Okay.
För på sommaren är det så sjukt mycket folk.
Mycket folk, ja, precis.
Mycket båtar. Och då på hösten och våren så ser du ju djurlivet på ett helt annat sätt.
Ja. Och det gäller bara att färgerna går.
Jo, men det brukar de göra. Jag tror de går hela vägen fram till 1 oktober där någonstans.
Så det finns lite
ja.
Innan de slutar.
Precis. Men det är ju fantastiskt. Och sen så gillar ju jag nere i Skåne. Skåneleden är ju bara fantastisk. Och det är ju faktiskt den enda leden i Sverige som är öppet året om. Mm. Den kan du gå vinter, vår, höst, sommar. Det är alltid öppet. Så Skåneleden är ju... Ja, rätt så fint att gå när det är lite snö på Österlen, liksom i Stenshuvud, nationalparken där till exempel. Så att du har ju olika typer av utbrytna delar av Skåneleden som är helt fantastiskt. För det är ju helt annorlunda på Österlen till skillnad från till exempel om du går vid Båsta och den delen med bokskogar till exempel.
Ja, bokskogarna på Bjärehalvön.
Oh, precis. Mm. Och Bjärehalvön är ju lite annat typ av klimatzon än vad det är på Österlen. Och sen nere vid Ystad och har du ju en helt annan vegetation. Så Skåneleden är ju ett måste, skulle jag vilja säga, någon gång i ens liv. Och den passar så bra att gå med familj, med alltså barn. Och...
Varför tror du att fjällen har så stark ställning när det kommer till vandring i Sverige? Alltså många tänker ju likhetstecken mellan att nu ska jag ut på vandringssemester, då ska jag åka till fjällen.
Mm.
Inget fel på fjällen, men varför har det blivit så starkt, tror du?
Jag tror att det kommer väldigt mycket från den här stora friskusrörelsen som kom liksom tack vare IOGT-NTO. När man skulle nyktra till så sa man ju liksom att det är så hälsosamt och stärkande i fjällen. Mm. Och att då tog man någon typ av reträtt, för att det var liksom svårt att supa sig packad full när man går ut. Dels så ligger det där väldigt mycket att man har det. Och sen också att komma upp och se saker och ting. Att du kommer upp en bra bit och jobbar med altitud. Det gör ju någonting med oss människor. Och sen har ju vi en rätt så stark tradition med skidåkning. Och...
Där finns det ju också de som heter Skidfrämjandet, som idag heter Friluftsfrämjandet. Redan på slutet av 1800-talet. Och Svenska Turistföreningen som jobbade för att få folk att komma till fjällen.
Ja. De gör ju ett enastående jobb, vill jag bara framhäva. Sveriges Turistförening är helt fantastiska hur de jobbar. Sen är det ju också att ju högre upp du kommer, ju så ensligare är det ju. Vilket jag tror också lockar många människor, att du, när du ger ut på leden på Skåneleden, då träffar du ju mycket folk. Och vill man liksom inte träffa så mycket folk, då styr man sig högre upp. Till exempel, du har ju Höga Kusten, är ju fantastiskt. Du har Jämtlandstriangeln som är en klassiker som många vill ta.
Jag har gått den två gånger. Den är ju väldigt, vad ska man säga, enkel kan man väl säga. Ja, men alltså man behöver inte ha med sig någonting.
Mellan tre fjällstationer.
Precis, liksom. Som alla tre. Nu menar när jag gick där så hade två av dem restaurang och den tredje fick man köpa och laga själv. Men nu har alla tre restauranger.
Och de är väldigt högklassiga dessutom. Så att jag tror att liksom, ju högre upp du kommer i Sverige, fjällstationerna där är ju också otroligt bra restauranger. Alltså det finns en sån högklass. Till exempel uppe i vad heter det, Saltolukta uppe på vid Sarek är ju en av, jag skulle vilja säga, bättre än många fine dining här i Stockholm faktiskt.
Detsamma gäller Blåhammaren som är en del av Jämtlandstriangeln. Fantastisk mat. Deras tre rätters så. Det är som att äta på lyxkrog i en storstad någonstans i världen.
Ja.
Faktiskt. Spännande, nu har vi avverkat flera spännande vandringsleder och vi har fått prata om din bok och vi har pratat också om liksom, lite grann det hälsobringande och liksom andligt fördjupande och sinnesvidgande med att vandra.
Mm.
Jag känner mig redan inspirerad, jag tror jag nästan här och nu medan vi pratar har i mitt huvud alltså bokat in Skåneleden till nästa sommar. Och gärna några av de här i Thailand och i kanske Bhutan och Nya Zeeland också, men det kanske får bli längre fram, jag får se, men jag börjar med Skåneleden.
Ja.
Tack Ulrika för att du kom.
Och tack snälla för att jag fick komma. Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.